Dottern mådde väldigt dåligt och hade stuckit hemifrån. Och hennes dåvarande pojkvän sa att han hörde att hon var utomhus och hörde massa billjud. Direkt då så fattade jag att hon är på den här bron där, över motorvägen där. Eftersom hon själv hade sagt att om hon någon gång ska ta sitt liv så kommer hon att hoppa framför en lastbil där. Så att det var liksom min första tanke att hon är där.
Vi står på en gångbro över motorvägen. Det var här Anna såg sin då 16-åriga dotter Hedda en sen kväll i februari 2020. Anna hade tagit bilen för att leta efter sin dotter.
Då ser jag att hon står där uppe och den paniken liksom, den går inte att beskriva.
Anna berättar att hon kom körandes på motorvägen, men när hon såg Hedda var hon på fel sida och måste köra ytterligare 4 kilometer för att kunna vända och kliva ur bilen på rätt plats.
Jag hade den i telefonen hela tiden som jag körde bilen, men jag hade ju ingen garanti för att inte hon hoppade eller någonting, och det var, ja, det går inte att beskriva liksom. Det var hemskt.
När Anna kom fram stannade hon i vägrenen och klev ur bilen. Men ett staket hindrade henne från att springa upp till Hedda.
Paniken innan jag hoppat ur bilen. Och paniken när jag inte kom åt den heller, för att det är stängsel runt så att jag kom inte fram till henne.
Det har snart gått 2 år sedan den där kvällen på bron. Hedda som idag är 18 år bor med sin mamma, mammas kille, en katt och 2 hundar.
Hej!
Idag mår Hedda bättre, men jag frågar hur det var då.
Väldigt mörka tankar och självmordsbenägen och haft självskadebeteenden och skurit med armarna.
När är det du har gjort det? I vilka situationer?
När jag har velat straffa mig själv för att min mamma har ställt upp, men jag har ändå inte varit nöjd och mått bra. Och straffat mig själv för att jag inte kommit iväg till skolan och dämpat min ångest. Den fysiska smärtan är mycket lättare att hantera än den psykiska smärtan.
Gör du det fortfarande?
Nej, nu har jag varit skadefri över 1 år.
Men det har tagit lång tid att hamna här. Heddas självskadebeteende börjar redan i mellanstadiet. Då rispar hon sig i armarna och säger till skolkuratorn att hon inte vill leva. På högstadiet var skolfrånvaron ett allt större problem och hon blir en så kallad hemmasittare. Skolan gör flera anmälningar till socialtjänsten för att Hedda ska få hjälp. Hedda skickas under de här åren på samtal med flera olika kuratorer och psykologer, både genom skolan, barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Hon tycker att det är jobbigt att träffa olika behandlare och ibland avslutas behandlingen för att hon inte vill fortsätta.
För mig var det att jag var väldigt omotiverad för att jag har haft så många nya kontakter hela tiden och behövt dra upp min livshistoria hela tiden. Det är väldigt jobbigt.
Men Hedda och mamma Anna upplever att det inte görs någon ordentlig utredning om vad som är fel och samtalen tycks inte hjälpa. I 8:an börjar Hedda förstå att den misslyckade skolgången riskerar att förstöra hennes framtid.
Då ringer jag in till BUP och säger att nu så är hon motiverad att få hjälp. Och det, ja, hon känner själv liksom att det här förstör hennes liv och hon vill verkligen ha hjälp med det här. Då ska de diskutera det här på ett möte i alla fall och se om hon ska få hjälp.
Det här leder till ett beslut om att Hedda ska få en behandling mot ångest och fobi.
Då beslutar de att hon ska få hjälp i alla fall, att hon behöver det. Och sen då så börjar den här väntetiden och jag ringer och ringer och ringer och de säger bara att ja, tyvärr det är si och så många före och det är 25 före och det är 30 före och allt vad det är. Och det är 2 till 3 månader kvar, säger de.
Hur kändes det som mamma?
Det var hemskt. Det var fruktansvärt att se att ens barn ber om hjälp och se att ens barn verkligen behöver hjälp. Och det finns ingen hjälp att få.
Hedda mår igen sämre. Och under en period på våren ringer mamma Anna BUP nästan varje vecka. Så här står det till exempel i Heddas journal den 27 maj 2019.
Kontaktar modern. Informerar henne om att väntetiden är 2-3 månader utifrån den bedömning som psykologen har gjort. Modern känner sig ledsen och uppgiven och berättar att flickan inte kommit iväg till skolan idag. Hon berättar att hennes dotter uttryckt att hon känner sig värdelös och misslyckad.
Anna hade hoppats att hennes dotter skulle ha fått hjälp att klara det här sista året i grundskolan. Men vid skolstarten känns kraven för stora och Heddas ångest ökar. Det är då, 6 månader efter att mamma Anna sökte hjälp i den här omgången, som Hedda får en kurator genom BUP.
Och då har hon ju tappat en del av den här motivationen som hon hade.
Mamma Anna har länge misstänkt att hennes dotter har en neuropsykiatrisk diagnos. Och vid flera tillfällen den här hösten lyfter de att det kan finnas behov av en neuropsykiatrisk utredning. Samtidigt försämras Hedda. På vintern får mamma Anna åka in med Hedda till BUPs akutmottagning 3 gånger. Den sista gången är den där kvällen i februari på bron.
Jag kände bara nej, jag orkar inte mer. Jag vill bara bort härifrån. Så att jag gick, ställde mig där och såg på lastbilarna och tänkte på hur ska jag göra. Ska jag hoppa eller ska jag inte hoppa? Och så kom mamma där med bilen för att hon hade ringt mig massor med gånger i telefonen. Och så såg jag hennes panik där hon skrek och skrek och skrek på mig att jag skulle gå ner därifrån. Jag var tvungen. Jag kände att min mamma ska inte behöva bli så här ledsen. Och sen så åkte vi in till BUP-akuten då.
Sent på kvällen kommer Hedda in med sin mamma till BUP-akuten. Enligt journalen är Hedda fåordig och uttrycker att hon inte vill ha någon hjälp. På akuten bedömer man risken för att Hedda ska begå självmord som låg och vill skicka hem henne. Men mamma Anna vill att hon skrivs in. Annas frustration beskrivs i journalen och där skriver också läkaren.
Det ser troligt att det kan finnas något bakomliggande neuropsykiatriskt med i bilden som förklarar patientens svårigheter. Man bör gå vidare med planerad utredning. Patienten läggs in.
Dagen efter skickas de hem. Hedda har sedan ett antal månader medicinerat mot depression. På BUP pågår fortfarande diskussionen om en neuropsykiatrisk utredning ska inledas eller inte. I journalerna står att man fortfarande väntar på en utredning som Heddas skola ska göra.
Det var liksom inte självklart att hon skulle få en utredning utan det skulle bedömas och diskuteras. Och, ja.
På våren görs det en ny bedömning. Hedda ska få en neuropsykiatrisk utredning. Hon sätts på en ny väntelista. På sommaren när mamma Anna får ett erbjudande från BUP om att boka in en utredning har hon redan kontaktat ett privat företag i Stockholm för att göra det hos dem. Utredningen där visar på att Hedda har lindrig ADHD och lindrig autism. Och enligt mamma Anna har diagnosen gjort stor skillnad.
Skillnaden för oss som familj var väl att vi fick mer förståelse och dottern kände nog en lättnad kan jag tänka. Att det finns en förklaring till varför det har varit som det har varit, att saken inte är hennes fel, att hon inte kan hjälpa det. Men samtidigt så är det en sorg att det har tagit så många år. För hade hon fått diagnoserna tidigare så hade hon kunnat få en helt annan hjälp.
Anna får köra ut familjens 2 hundar som kommer in i köket när vi pratar. Hon plockar fram en kaka som Hedda har bakat.
Vill du ha socker i kaffet eller det?
Nej, bara mjölk.
Hedda har nu fått en kuratorskontakt där behandlingen fungerar. Hon tar idag inga ADHD-mediciner. Men att få diagnoserna och en förklaring till varför hon inte klarat en massa saker som hennes jämnåriga klarar har gjort stor skillnad, menar hon.
Jag har straffat mig själv på det sättet utan jag vet hur jag fungerar nu och varför det är som det är. Och jag är inte så hårt mot mig själv och så. Det är en stor lättnad att veta varför det har varit som det har varit i min skolgång och uppväxt och så. Så att nu har jag kunnat få rätt hjälp.
Vad skulle du önska att barn- och ungdomspsykiatrin hade gjort annorlunda i ditt fall?
Att jag skulle fått en utredning i tid och fått rätt hjälp i tid. Så att jag inte hade misslyckat min grundskola, mina betyg och ha en framtid.
Känns det som du inte har en framtid idag?
Ja, just nu gör det. För att jag har streck i alla ämnen. Det känns jätteledsamt. Det är en stor sorg för mig för att jag har misslyckats så mycket. Att jag inte har en normal skolgång. Att jag inte är en normal ungdom.
Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner finns det en förstärkt vårdgaranti för barn och unga. Normalt är vårdgarantin 90 dagar. Men för barn och unga är målet att det första bedömningssamtalet ska äga rum inom 30 dagar. Och inom ytterligare 30 dagar ska den behandling eller utredning man beslutat göra inledas. Få regioner klarar idag att leva upp till det. Särskilt svårt har man, liksom i Heddas fall, att inleda behandling och utredning inom 30 dagar. Region Jönköping, där Hedda bor, är en av de regioner i landet som har svårt med det. Carina Westergren är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Region Jönköping. Enligt henne har trycket på barn- och ungdomspsykiatrin ökat i större omfattning än verksamhetens resurser, vilket kan leda till hårda prioriteringar.
Vårt uppdrag är ju att kunna prioritera så att vi ger vård till de med svårast problem först. Det kan innebära då en väntetid på upp till ett halvår, ett år ibland i värsta fall, beroende på art och grad av problematik. Och då gör vi kontinuerligt också prioriteringar av våra väntelister, för att det händer ju saker när man väntar. Det är inte ovanligt att man behöver prioriteras upp när man står på en väntelista, för att man mår så pass dåligt så att man kan inte vänta längre om man har försämrats under tiden.
Men är det rimligt att barn och unga som söker hjälp hos BUP ska få vänta många månader, ibland så mycket som upp till ett år, som du beskrev, på insatser?
Utifrån ett barns perspektiv så är ju inte det rimligt. En tonåring som står i kö, man riskerar ju utebliven skola. Sett ur ett perspektiv där vi har många som behöver vård, så är det ju rimligt att någon får vänta när vi behöver prioritera utifrån den resurs vi faktiskt har. Och då behöver ju den med svårast problem få komma till först.
Carina Westergren säger att resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin i Region Jönköping länge varit lägre än i övriga landet. Men att den politiska koalitionen i regionen nyligen gjort stora satsningar och att verksamheten nu är under en uppbyggnadsfas. Sammanlagt var det först efter mer än 4 års kontakter med barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin som Hedda fick en autism- och ADHD-diagnos. Vilket gav henne en förklaring som gjort att hon nu som 18-åring slutat anklaga sig själv för sin ångest, sitt beteende och framförallt sitt skolmisslyckande. Jag vill fråga Carina Westergren om det här är rimligt och varför Hedda fick vänta så länge på samtalsbehandling när hon själv bad om hjälp. Hedda har genom en fullmakt gett verksamhetschefen tillstånd att berätta om hennes vård. Men Carina Westergren vill ändå inte svara på frågor om en specifik patient. Hon säger dock att sedan 2020 undersöks alla nya patienter på samma sätt för att se vad de behöver för vård, till exempel en utredning. Hon känner också igen Heddas och Annas frustration när det gäller väntan på att få hjälp.
Ja, som sagt så kommenterar jag inte det enskilda fallet. Men vi sitter ju många av de här samtalen därför att det är många som... Vi har haft långa köer till just utredningar och behandling. Köerna till utredningar har vi kunnat minska nu väsentligt, men köerna till utbehandlingar har vi fortfarande i alldeles för hög grad.
Heddas mamma Anna har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Men de tog inte upp fallet då man menar att hon inte påvisat någon allvarlig vårdskada. Men både Hedda och Anna tror att en utredning och bättre hjälp hade kunnat få Hedda att klara skolan. Idag är Hedda 18 år och har missat stora delar av grundskolan. Nu går hon på en specialanpassad gymnasielinje för att läsa in sina grundskolebetyg. Ett ämne i taget.
Jag kämpar fortfarande med att kunna åka till skolan och vara där. Det är fortfarande en kamp att kunna vara i skolan. Även om det går väldigt mycket bättre nu. Men det finns dagar då jag inte kommer iväg alls.
Men vad tänker du hade kunnat vara annorlunda?
Att jag hade haft en riktig skolgång. Att jag hade fått rätt hjälp i början och att det inte hade behövt leda så långt till att jag stod på bron.
Det berättar Hedda som egentligen heter något annat och det gör även hennes mamma som vi kallar Anna i det här reportaget. Maria Ridderstedt var reporter, research Victoria Gaunitz, och om du själv mår dåligt kan du vända dig till exempel till självmordslinjen på telefonnummer 90101. Som anhörig kan du få hjälp på www.spes.se.